Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, men då säger jag hej och välkommen till bloggaren och föräldracoachen och föräldraprofilen, får jag väl ändå kalla dig för, Maria Borda. Välkommen till Life with Kids-podden.
Tack så jättemycket.
Ja, hur mår du då?
Ja, för att vara helt ärlig så mår jag lite så halv så där, för jag har fått urinvägsinfektion för första gången i mitt liv. Men så att jag sitter här och dricker tranbärsjuice och...
Då gäller det att ha koll på alla de här husmorstipsen som brukar dyka upp när man ber om hjälp.
Ja, vi testar det först.
Alltså, jag är så glad att du ville samtala lite om föräldraskap med mig idag. För du har ju ett så otroligt härligt perspektiv på det med föräldraskap som handlar mycket om det kulturella föräldraskapet. Men jag tänkte börja med din resa och din berättelse. Jag tänkte fråga, hur är du uppväxt? Hur såg det ut när du var liten?
Ja, jag är född i Argentina. Mina föräldrar är från Bolivia. Men jag föddes i Argentina och jag var 25 dagar när jag kom till Sverige. Vi kom hit allihopa, alltså, hela familjen. Växte upp här i Malmö, gick i förskola och hade väl en ganska vanlig uppväxt på 70-talet, 70-80-talet. Skulle jag säga att den var nog inte särskilt... jag tror att mina föräldrar var väldigt präglade liksom av den tidens föräldraskap. Och också av det traumat som de gick igenom som flyktingar. Att de fick fly när jag var liksom mindre än en månad gammal och så. Så att jag tror inte att jag var världens lyckligaste barn. Det var jag inte. Utan det var nog lite kallt, skulle jag säga, tyvärr. Och det har väl gjort att jag liksom har funderat väldigt mycket över vad jag hade behövt. Och det har varit, jag har kommit fram till att liksom det har inte varit det att jag har saknat det materiella. Det var inte så att vi hade mycket saker, men jag har saknat mer närhet. Kroppslig närhet framförallt har jag saknat. Och det kändes väldigt viktigt när jag var gravid. Att jag tänkte att jag ville vara nära mitt barn väldigt mycket. Och dels hela mig själv. Mitt inre barn, som det heter. Också ge honom någonting som jag inte fick liksom.
Du beskriver så himla tydligt, framförallt i boken tycker jag, ditt väg in i föräldraskapet. Men kan du inte berätta, ta oss tillbaka till den. Du blev gravid, nämnde du, och du kände att du ville vara nära ditt barn. Berätta mer hur du kring den resan.
Ja, jag är ju skild nu, men då var jag gift. Och när jag mötte min dåvarande man som var från Nordnorge, så minns jag att bland det första han sa var liksom att det hade varit så fint att ha ett barn och att han skulle ligga här mellan oss. Och jag minns hur det kändes att höra det. Att vårt barn skulle ligga mellan oss. Jag hade ingen erfarenhet av samsovning. Det fanns liksom inte i min värld alls. Och det var lite, det var så här, oj, tycker du att han ska sova hos oss? Liksom. Ja, det tycker jag. Så han, och då började jag fundera över det. Ja, just det, man kan faktiskt göra på olika sätt. För trodde eller ej så var jag fullständigt ointresserad av barn. Jag var aldrig en sån som lekte med dockor eller kände mig liksom särskilt moderlig. Och jag längtade aldrig efter barn. Under tonåren och ungdomen så tänkte jag aldrig att jag ville bli mamma. Och jag tänkte nog väldigt länge att jag inte skulle få barn. För att jag var en sån som reste runt och jag levde lite vilt. Så när vi började prata om barn så var det liksom, ja, massa nytt att tänka på som jag aldrig hade funderat över. Så ja, under graviditeten då så var det också han som föreslog att vi skulle kanske föda hemma. Och det var också någonting som jag inte visste om. Jag visste inte att man kunde göra det, men han hade många väninnor som var barnmorskor. Och som var hemma barnmorskor. Så vi träffade dem och sådär och det var väldigt, det kändes fint. Jag tänkte ja, men ju mer jag läste på desto mer kändes det som att det var någonting som jag ville göra. Och samtidigt så var jag inte emot tanken att åka till sjukhus. Men jag tänkte vi försöker hemma. Och genom de här barnmorskorna som jag träffade så fick jag också låna bärsjalar till exempel. Och de berättade om EC, om babypottning och massa saker som var helt nytt för mig liksom. Och jag minns att min hemmabarnmorska, vi bodde faktiskt i samma hus. Hon hade ett stort bibliotek med böcker om föräldraskap och födande jorden runt. Och massa så här gamla videofilmer och sådär. Och jag tillbringar liksom hela graviditeten med att läsa och titta på dem. Och dessutom så studerade jag antropologi då. Så då började jag också fundera en massa över om, men hur gör man i andra kulturer? Och vad är det som är självklart här? Och vad är det som är självklart på andra platser? Och jag minns att min mamma berättade att i Bolivia så tänker man att man inte ska sticka under graviditeten. Därför att navelsträngen kommer liksom att knörvla till sig på något sätt liksom. Och jag tänkte mycket på det, jag skrattade åt det. Jag tänkte, wow, vilka föreställningar det finns jorden runt liksom. Vilka konstiga idéer det finns. Och så började jag fundera över vad man tänkte i Sverige och vad man hade trott tidigare och vilka idéer som fanns i Norge som inte var som i Sverige och sådär. Och så det blev väldigt mycket det att jag funderade över det och letade upp i böcker och nördade in mig i det. Så när vi fick barn, jag födde honom till slut på sjukhus, så upplevde jag liksom att jag fick en massa råd som jag hela tiden ifrågasatte. Men är det här verkligen vetenskapligt underbyggt, eller är det någon konstig kulturell föreställning, eller varför tror man det här och sådär.
Och vad skulle du säga att denna kulturkrock brukar man ju prata om, men vi kan kalla det för en föräldrakrock då i föräldraskapet. Vad innebar det för ditt tiden med den första tiden med er son då?
Ja, jag kände ju väldigt instinktivt att jag ville vara nära honom väldigt mycket. Och när jag läste om andra kulturer där man är med sitt barn väldigt mycket, så kändes det som att, men där skulle jag passa in. Det kändes rätt för mig. Men när jag kom till hälsostationen, till BVC i Nordnorge då, så tyckte de inte alls att det var en bra idé. Utan jag minns att min sköterska sa, men barnets plats är på golvet. Att han skulle liksom ligga på golvet. Och golvet var ju kallt. Jag tänkte, han kan inte ligga där. Han vill inte, han vill vara mot min kropp liksom. Och det var massa andra sådana saker som jag tyckte var jättekonstiga. Som att hon sa, jag minns att när min son var 8 månader gammal. Så sa hon att han måste äta 2 smörgåsar med leverpastej till frukost. Jag sa, men han har ju knappt tänder. Alltså han är 8 månader gammal. Nej, men det är jätteviktigt. 2 smörgåsar. Ja, men han ammar till frukost fortfarande. Och han hade ju börjat äta lite, men inte 2 smörgåsar. Jag tyckte det lät väldigt mycket liksom. Men det var flera som sa det. Jo, men det gör man liksom. Alltså, Norge är en brödnation. Man äter väldigt mycket bröd. Och man äter väldigt mycket leverpastej. Ja. Så det var massa sådana konstiga saker. Och då började jag jämföra liksom med Sverige. Men, och liksom skriva på forum. Får ni de här råden i Sverige? Och nej, absolut inte. I Sverige var det ju välling som gällde. Och välling var ju väldigt viktigt i Sverige. Men välling finns ju inte i Norge. Och då skrev jag om det. Liksom, att välling är ju inte ett måste. Alltså, man kan ju ge sitt barn välling om man vill. Men det är inte... Många föräldrar i Sverige hade ju i alla fall då uppfattningen om att det var någonting livsviktigt. Alltså att det var någon superviktig näring som barnen gick miste om de inte fick välling. Och så fanns det inte liksom i grannlandet.
Nej, och knappt någon övrig del av världen heller, kan jag tänka mig.
Nej, precis, precis.
Men ni flyttade också runt ganska, eller en del. Du tog också med dig familjen, eller familjen flyttade runt i olika delar av världen även när ni var tre, så att säga. Berätta om det.
Ja, jag hade ju möjligheten att studera på lite olika platser och resa med mitt studiemedel. Så att vi valde ju att åka först till Bali och vara där ett tag, och Thailand. Och sen så hade vi länge drömt om att vara i Bolivia, i mitt hemland. Jag säger mitt hemland fast jag inte är född där, men min familjs hemland. Jag hade haft en dröm om att dels lära känna min kultur och lära känna mina rötter. Och också att leva ett liv lite närmare jorden. Liksom att bygga mitt eget hus och bli självförsörjande och leva lite mer... lite lugnare på något sätt. Jag hade en föreställning om att det skulle bli väldigt mycket lugnare. Så att vi valde att flytta dit 2012. Då var min son 3 år gammal. Och lämnade allting. Sålde allting och åkte dit. Och ja, det var ju magiskt. Det var ju liksom en väldigt, väldigt stor omställning. Och jag kände att man utvecklade så otroligt mycket. Den första tiden var ju något så otroligt speciellt. Liksom att jag hade ju varit där på besök. Men att komma dit och för första gången känna att nu har jag faktiskt det fulla ansvaret för mitt liv. Helt och hållet. Det finns inget trygghetssystem här som kommer ta hand om mig om någonting går fel. Jag kan inte ta studiemedel om jag inte har pengar, utan jag måste faktiskt klara mig själv. Det var en väldigt omvälvande tid, kände jag. Och vi reste runt mycket och vi kände av liksom olika platser. Vill vi bo här? Vill vi köpa tomt här? Och sådär. Men sen så drog det ut på tiden och vi reste runt i några år. Vi åkte till Brasilien för att se hur det var där. Och vi bara liksom went with the flow för att vi träffade folk. Och de sa, men där finns det en jättefin by. Åk dit och titta. Och så gjorde vi det och så tillbringade vi en tid där. Och så. Men under den tiden så växte ju vårt barn liksom. Och han växte med oss och han... hade väl en ganska fri, liksom, fri första tid i livet. Och jag är rätt tacksam över det. Jag tyckte att det var fint. Och samtidigt så har det ju också i efterhand, känner jag, lett till en viss utmattning. Och det ser jag nu i efterhand. Och när jag ser bilder av... på Instagram av sådana här familjer som reser jorden runt och lever på stränder och sådär. Så avundas jag det inte nu. Därför att jag vet att det ser väldigt vackert ut på bild och det finns stunder av med fantastisk lycka. Och samtidigt så är det jobbigt att leva i en kappsäck liksom. Och barnet får inte en chans att bara jorda sig och bara liksom känna att här är jag hemma, det här är mitt hem, det här är mitt rum. Och på den tiden tänkte jag att han är anknuten till oss, han behöver inte liksom känna trygghet i ett rum eller vid en säng eller vid ett gosedjur eller så. Och så var det, han har sin trygghet hos oss, men samtidigt så tror jag att det för barn kan vara ganska skönt ändå liksom att ha viss rutin ändå, viss trygghet, gå ut och se samma platser varje dag och så. under några år i alla fall.
Mm. Vad skulle du säga att ni har fått med er under den här tiden när ni reste runt? Vad är det du är tacksam för idag att ni ändå har gjort det?
Jag är tacksam över att jag upplever att min son är väldigt anpassningsbar. Jag känner att han lever i nuet. Liksom. Att nu är vi här och njuter av det här och träffar de här människorna och så. Och att han har lärt känna människor från så många olika kulturer och tycker liksom inte överhuvudtaget att det är konstigt liksom hur andra gör. Utan sen är han ju såklart också präglad av det som jag pratar om och så. Så han är ju också intresserad av olika kulturer och så nu. Så. Men jag tycker just det liksom att det sociala, för det var ju också det att eftersom han inte gick i förskola så fick vi ofta höra liksom att han kommer inte att lära sig att bli social och han kommer inte att lära sig sådana här sociala färdigheter som man lär sig i förskolan. Men han träffade ju folk, han satt inte isolerad i ett rum liksom, utan han träffade ju massa folk från massa olika kulturer. Så att det var ju ändå så. Och så hade vi ju möjligheten att göra det, och det låter som att vi lever något slags lyxliv, men så var det inte riktigt, utan vi levde liksom på studielån och min man hade sparat ihop pengar och sådär, så att det var liksom inte så.
Vad skulle du säga är de största skillnaderna av att vara liksom småbarnsförälder här i Skandinavien där det är ganska inrutat eller mot där i Sydamerika?
Ja, alltså det är väldigt märkligt. Jag kan inte riktigt beskriva det, men jag tycker att när vi var i Bolivia så kändes det ofta som semester. Och även om vi hade jobb sen efterhand så kändes det ändå så. Och det var så här att jag minns att när vi liksom skulle lämna vårt barn vid skolbussen sen då när han skulle åka till skolan, så träffades alla vi föräldrar där vid skolbussen. Och sen så liksom man pratades, man pussades och kramades. Och sen så ibland så gick man åt frukost ihop och sen gick alla till jobb. Men det var just det att det var så otroligt mycket mer socialt. Medan här kan jag liksom lämna mitt barn i skolan och inte hälsa på en enda förälder. Liksom folk går förbi en. Medans där var det otroligt, alltså kärleksfullt skulle jag säga. Väldigt, väldigt kärleksfullt och socialt. Och jag tycker att det fanns en mycket större acceptans för olika sätt att vara på. Folk var kanske inte lika ängsliga heller. Liksom, att de kände att andras val var något personligt mot en. Liksom, utan att ja, de gör så, vi gör så. Det uppskattade jag väldigt mycket. Att det var liksom att någon kunde säga, ja men jag ammade i 2 månader, sen orkar jag inte mer. Och någon annan sa, ja jag ammade i 5 år. Så ja, kul för dig liksom. Alltså det var ingenting att tjafsa om på något sätt. Medan här så upplever jag att det ofta blir väldigt personligt.
Och nu är du ensamstående förälder här i Sverige. Hur skulle du, som har ändå lite perspektiv av flera kulturer, hur skulle du beskriva liksom det skandinaviska föräldraskapet? Vad är det som utmärker sig här, skulle du säga?
Det skandinaviska föräldraskapet tycker jag faktiskt är ett av världens bästa. Och du vet, som man läser ibland sådana artiklar om, så här gör de i Afrika, så här gör de i Asien och så vidare. Och det finns ju också sådana artiklar om det skandinaviska föräldraskapet, och då beskrivs det ofta som väldigt fritt, att barn tillåts att ta risker, att det finns lekplatser som är rätt crazy med internationella mått mätt liksom. Och att barn tillåts ta många egna val. Och ofta är de här artiklarna ganska romantiserande skrivna, och man kanske inte känner igen allt. Men det är ändå så, tycker jag, att i Sverige så har man inte så mycket man är inte så ängslig för att barnet ska liksom ramla eller för att, du vet, lite jord i munnen eller så där. Och det tycker jag är superpositivt. Alltså om man jämför med många kulturer i liksom vid Medelhavet eller också Sydamerika, Mellanöstern, så är folk väldigt rädda för att barn ska liksom utforska liksom världen själva. Och det tycker jag är superfint med skandinaviskt eller svenskt föräldraskap. Sen så tänker jag att i Sverige så...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så tycker jag att folk kanske har en väldigt, väldigt stark auktoritetstro ändå. Eller myndighetstro, liksom att man tänker att för att myndigheterna säger det och det så måste det vara så här. Och vi börjar komma ifrån det lite grann. I andra länder är man kanske mycket mer skeptisk liksom, och väljer att göra på sitt eget sätt. Men sen har vi också det här i Sverige med att aga är fullständigt förbjudet och har varit, och var ju, Sverige var också det första landet i världen som förbjöd det. Men att det såklart förekommer, men det är inte accepterat. Medan i andra kulturer så är det ju nästan förväntat liksom. Om man läser Facebook-trådar från USA så tycker ju folk liksom att om du inte agar ditt barn så gör du det. Så skadar du det liksom, för att då kommer det bli en spoiled brat liksom.
Ja, det kan man ju verkligen snacka om, olika kulturer och olika sätt att se på föräldraskapet ju.
Mm.
Men är det någonting du tycker att vi föräldrar i Sverige missar från andra kulturer som du hade önskat att vi kunde anamma lite mer?
Det finns ju så många olika kulturer, men om man jämför med många andra kulturer där man ändå, familjen är ändå liksom viktigare. Och här kan vi ju tycka liksom att det är jobbigt att svärmor lägger sig i och sådär. Och det är också för att svärmor inte vet hur man liksom hjälper till på ett bra sätt. För att vi har inte riktigt de här kunskaperna om att leva ihop som finns i många andra kulturer. Och det kan såklart vara jättejobbigt för folk i andra kulturer också att hela familjen liksom lägger sig i. Och samtidigt så har de ändå det här stödet. Och det gör att folk inte känner sig lika utmattade. Och jag vet att när jag jobbade på universitetet och hade studenter från bland annat från Mellanöstern då, så sa de ofta det att vi har 4 barn, men ändå när vi var i, liksom, i Syrien eller Afghanistan så hade vi ändå, vi kunde ändå gå på fester liksom, för att det var alltid någon som kunde ta hand om barnen eller barnen följde med. Och det är en sån aspekt som jag ändå känner att man saknar, att jag saknar i Sverige. Att i latinamerikansk kultur till exempel så är ju barnen med överallt. Och det är jag väldigt glad över när jag var barn, att vi hade stora fester. Och barnen var med och dansade med de vuxna. Och det var inte så att det var liksom, ja men nu ska barnen gå och lägga sig 7 på kvällen. Utan vi barn var ju med liksom tills vi stupade. Och det låter kanske hemskt för svenskar, men det är de roligaste minnena i mitt liv. Liksom, barn har också behov av den här extasen liksom, och att vara sociala. Vi gick och pratade med alla och sådär. Och barnkalasen är ju alltid liksom, oavsett om barnet är 1 år gammalt eller så är det tillfälle för stor fest liksom. Både i latinamerikanska kulturer och i liksom andra kulturer från Mellanöstern eller Afrika. Så där känner jag att i svensk kultur så brukar man separera det mycket mer. Liksom att barnkalas är för barn.
Och mamma och pappa ska gå bort.
Ja, precis, precis.
Du har skrivit att om vild är motsatsen till lydig, då väljer jag vild. Jag tycker det är en väldigt härlig mening. Berätta, hur har det präglat ditt föräldraskap?
Jag har liksom en sån bild av små katolska barn, alltså från Latinamerika, som sitter och ska bete sig liksom som små vuxna. Och på spanska så säger man ofta så här, du måste lyda, det är viktigt att du lyder och så vidare. Och jag tycker att det är ett sånt hemskt ord. För att jag tänker att barn är barn och barn föds som små vilda varelser som bara vill vara en del av ett sammanhang och de vill göra väl och de har massa energi och sådär och så vill man liksom så snabbt pressa in dem att de måste sitta ordentligt och äta ordentligt och jag tycker att det är en så vacker motsatsbild liksom. Man bara ser barn plaska i pölar och hur lyckliga de är, hur de lyser, eller hur. Och sen får man gå hem och tvätta de där kläderna och så här, och det är jobbigt. Men barnen, du vet, bara det hur de lyser när de är ute i naturen eller när de plaskar eller de klättrar eller när de gör något bus liksom. Jag tycker att det är värt alla tvättar och alla sår. Mm.
Det känns som att du är, när man läser dina texter så känns det som att du strävar efter mycket frihet. Frihetsbegreppet känns viktigt för dig. Vad är frihet för dig?
Ja, frihet är viktigt för mig. Och jag känner mig väldigt låst av alla såna här råd och normer som fanns i Norge. Jag tyckte att livet blev väldigt fyrkantigt om man skulle följa alla de här råden. Så dels var det att jag ville vara fri att vara den förälder som jag ville vara på mitt sätt. Det som kändes rätt för mig och mitt barn. Men också den här liksom fysiska friheten att jag ville verkligen ut i världen och resa. Det kändes som att det var något annat som lockade där. Att jag ville inte liksom binda upp mig i Norge och göra sånt som kanske de flesta gör. Ta huslån, köpa bil och så vidare. Jag ville ut. Jag hade nog inte... jag var 33 år gammal, men jag kände fortfarande. Och jag känner det fortfarande. Jag är 45 år nu. Och nu har jag liksom, nu har jag ett tryggt hem här och sådär. Men jag drömmer ständigt om att bara ge mig ut och känna mig fri från allt. Och nu har jag tagit en liten Instagram-paus. Och det är faktiskt en enorm frihetskänsla, bara det. Liksom, att slippa matas med alla de här intrycken hela tiden som påverkar en, vare sig man vill eller inte. Jag känner mig ofri av det, liksom, för att jag känner att jag påverkas av det. Och att jag måste förhålla mig till andras åsikter om det som jag skriver om. Och jag måste förhålla mig till allt möjligt som jag tycker bara känns väldigt stressande.
Mm. Jag tycker du sätter fingret på någonting som faktiskt inte har slagit mig förut. För att jag tycker du beskriver det så bra. För jag tror att många tänker att man är fri fram till dess att man får barn. Då blir man låst. Men jag tycker det du säger nu, då slår det mig att det är ju inte barnen som gör mig låsta, utan det är ju allt runt omkring. Det är precis som du säger, det är de här, den förväntan som finns från samhället och från mina nära och kära, vem jag ska bli när jag är förälder eller vem jag ska vara. Eller, det är ju det som låser fast mig. Det är ju inte barnen i sig, de är ju flexibla och de hänger ju på. Liksom.
Ja, men precis. Ja, men så är det verkligen. Och jag funderade väldigt mycket över det när jag var gravid. Jag tänkte, kan man fortsätta resa med barn? Kan man liksom ge sig ut i världen och så? Och vad behöver barn egentligen? Och jag landade i att det är en medelväg där. Man kan göra mycket, men man måste också anpassa livet lite grann efter barnen, känner jag. För att jag minns att jag hade en kompis som var väldigt mycket ute och vandrade i bergen och så. Och hon hade bestämt sig för att när hon fick barn så skulle hon fortsätta med barnet. Men barnet grät och grät och grät och tyckte inte om det. Så hon kom fram till att ja, men det är inte säkert att barnet vill det heller. Liksom. Och barnet är ju också en människa vars behov man måste lyssna på. Så hon bestämde sig för att ta en paus. Så det liksom beror väldigt mycket på barnet också, om det funkar för barnet. Och vi har varit på resor, jag kommer ihåg när vi åkte till Thailand en gång och vi kände att nej, han trivs inte. Efter 2 veckor så kändes han väldigt grinig och då var det inte njutbart för oss heller. Och då kortade vi ner resan, då åkte vi tillbaka en månad tidigare. För vi kände att det här var inte omöjligt. Så att det gäller att vara flexibel.
Du nämnde tidigare att du har tagit en Instagram-paus nu. Och du är ju en person som liksom har, som säger vad du tycker kring föräldraskapet. Och väcker mycket frågor. Det känns som att du har en viktig roll att fylla där. Men jag förstår också att det kan bli ganska tufft. Och du har skrivit om det många gånger också. Att det väcker mycket känslor. Hos andra då framförallt. När du skriver om saker eller ställer frågor som vi andra tänker. Att ja, men det här är ju bara, det är så det är. Och så ställer du en fråga kring, men måste det vara så? Och då blir det plötsligt väldigt känsligt för väldigt många. Varför tror du att det är så känsligt att prata om föräldraskapet i offentligt så som du gör?
Ja, det har jag frågat mig i många år. Varför är det så känsligt? Jag tycker ju ofta att jag inte tar ställning. Att jag ofta liksom säger, jag säger inte så här bör du göra. Utan jag säger, kan man göra på ett annat sätt? Eller jag ställer frågor. Eller så säger jag, ja men i Indien gör man så här. Och det kan trigga folk jättemycket. Och de kan bli arga på mig för att jag skriver om det. Och det kan vara jobbigt att vara den personen som får motta det här. Men jag vet faktiskt fortfarande inte riktigt varför det är så triggande att få höra om andra sätt. Men jag tror att det är lite typiskt svenskt om jag får det. om jag får säga det så. För att jag tycker att andra människor som från andra kulturer som jag berättar om det för. Men jag kan säga så här, ja, men visste du att i Mongoliet så ammar man i 10 år? Så kan folk säga så här, aha, wow, shit, okej, liksom. Medan här så tycker jag reaktionerna ofta blir så här, jaha, vadå, tycker du att man ska göra det då? Eller bara, ja men jag kunde inte amma. Eller jag har inte sagt att du ska göra det, utan bara berätta hur folk gör. Men det är väldigt triggande, det är något väldigt djupt personligt liksom. Och det med föräldraskapet, och man är väldigt rädd för att göra fel. Man är rädd för att vara en dålig förälder och så.
Ja, jag tänker att det kan ju vara baksidan. Jag tror det finns många fördelar med att, som du var inne på tidigare här, att vi har en väldigt stark tro till våra myndigheter och våra experter som vi litar på, har gjort massa undersökningar och sen kommit fram till vad som är det bästa och sen ger mig rådet. Jag tror att fördel, det finns ju jättemånga fördelar med det så att säga. Det vill säga att vi fattar väldigt mycket väl avgrundade och forskningsbaserade beslut som är bra för både oss själva och våra barn. Men jag tänker baksidan här också kanske är att vi inte heller får möjlighet, men att vi inte heller tänker efter så mycket själva, känner själva vad funkar bäst för mig. Och när det kommer då folk som inte ifrågasätter myndigheterna men bara slänger in frågan, tänk om det finns ett annat sätt, så tänker jag att då raseras ju allt det här som jag har ställt tilltro till. Men jag har inte heller jag har aldrig liksom tränat på att känna efter själv heller, så att det blir lite kaos.
Exakt. Ja, nej, men du hade ju ett bättre svar på det, absolut.
Nej, jag vet inte. Jag håller helt med dig.
Det är absolut så det är. Liksom att man har...
Vilka frågor skulle du säga, vilka starkaste känslor har du märkt när du skriver dem?
Ja, jag känner att det som väcker starkaste känslor är när jag problematiserar eller helt enkelt liksom försöker föra fram andra perspektiv på sånt som brukar ingå i det så kallade nära föräldraskapet. Därför att folk som kanske identifierar sig som nära föräldrar, de har ju först gått igenom det här med att de har liksom försökt vända på pannkakan. Nej, men vi litar inte på det som mainstream gör, utan vi gör på vårt sätt istället. Och det är fint. Så har man gått igenom det. Men om det kommer då någon och säger så här, fast någonting annat liksom. De har liksom tänkt att jag är typ på deras sida. Och då blir de upprörda när jag problematiserar något sånt. Som när jag säger till exempel babypottning. Ja, men det är inte så enkelt för alla. Så det är klart, babypottning kan vara jättebra. Jag har själv gjort det. Men det är inte så enkelt för alla att hålla på med det. Tänk om man har flera barn och så har man inte tid att liksom ge ett barn uppmärksamhet hela tiden liksom. Eller om man bor på en plats där det är väldigt kallt och man måste gå omkring med overaller, så är det inte så lätt att ta med sig pottan ut när man ska på stan och så. Och när jag har skrivit om det så har folk blivit otroligt upprörda. Och jag har inte sagt att babypottning är dåligt, jag har bara sagt att det är väldigt, väldigt mycket för nya föräldrar att tänka på just nu, liksom, eller när de blir nya föräldrar liksom. Att de måste tänka på babytecken och liksom BLV så här, och allt liksom, och sen så är det babypottning också, så måste man vara lyhörd, så måste man, vet du, så mycket, så att jag brukar säga att bara minimera det och bara gör det som är absolut viktigaste. Och det viktigaste är ju bara liksom att njuta av det så mycket man kan, vara med sitt barn.
Jag tänker också att vi lever ju en tid just nu där det kommer mycket personer in i Sverige. Många föräldrar, många barn från andra kulturer just nu. Jag tänker liksom, vad kan vi göra för att förstå varandra bättre eller för att få ett öppnare sinne mot varandra? För vi lever ju ett land nu där vi ska leva med många olika kulturer i samma samhälle så att säga. Vad tänker du att vi kan göra för att öka förståelsen för varandra?
Jag har inte riktigt någon uppfattning om hur liksom man kan öka integration eller så, men jag vet vad jag gör i alla fall. Och jag tycker det är väldigt kul att träffa människor från olika kulturer här i Sverige också. Och helt enkelt fråga dem. Hur gör ni? Jaha, liksom. Och lyssna med välvilja på något sätt. Därför att folk kan säga konstiga saker. Men man får tänka på att alla gör det alltid. Med dels utifrån liksom, den logiken som de har vuxit upp med. Det är logiskt i deras öron. Och dessutom så vill de det bästa för sina barn. Och ibland så kan det vara svårt att komma ihåg det. Liksom. Eller man tänker att det här låter inte bra. Men jag tycker ändå att man först ska utgå från att okej, de gör det här för att de tänker att det här är det bästa. Och sen så kan man diskutera om det. Liksom. Men alltid med respekt. Liksom. Alltid med den här grunden. att it makes sense for them.
Nu har du tagit en liten instapaus. Jag hoppas, och jag talar för många, när vi hoppas att den blir kort. För du behövs. Så jag hoppas att vi är många som kan skicka tillräckligt mycket energi till dig. Så att du känner att du också får energi av detta. För att vi är många som mår bra av dina texter. Men hur ser du på framtiden då? Vad vill du för dig och din son här framöver?
Ja, och vad fint. Tack så jättemycket för det första. För energin.
Maria Borda, tusen tack för att du ville prata med mig här i Life with Kids-podden och för att du fick en liten stund av din tid.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.